Ja, sen förra veckan vet vi att Ebba Busch ser på Jimmy Åkesson lite som hon ser på sina barn.
Som man får göra som mamma varje dag, att man älskar sina barn men hit men inte längre.
Jimmy Åkesson ditt barn?
Nej.
Men hur ser det egentligen ut i Tidögängets familjerelationer? Vem är familjens svarta får? Och var är de största syskonbråken? Och vilka är det som håller sams? Och oppositionsfamiljen då, hur mår de? Som institutet har svaren åt oss. Det här är Älskade politik. Idag så tycker partierna om varandra, egentligen. Jag heter Evelyn Jones. Och med mig i studion har vi familjeterapeuterna Lina Lund.
Hej, hej.
Hejsan. Och Thomas Ramberg.
Hej.
Hallå. Behöver regeringsunderlaget familjeterapi?
Korta svaret är nej. Vi har sett en del gnabbande och gräl om vem som inte tömt diskmaskinen. Men än har inte porslinet flugit i väggen.
Mm, vad säger du, Thomas?
Ja, partier behöver alltid väljarnas hårdhänta terapi. Flera miljoner terapeuter. Vart fjärde år senast.
De bara sitter och väntar.
Och ja, men sen.
Ja, det familjegnabbades alltså lite inom Tidöpartierna i förra veckan. SD-ledaren Jimmy Åkesson, han muttrade apropå ingenting om finborgare. Fast det ganska tydligt var apropå en intervju med Alice Teodorescu Måwe. Alltså Kristdemokraternas toppkandidat till EU-valet. Ebba Busch, hon kontrade med att anklaga Åkesson för snöflingebeteende. Och skrev på Twitter att här går min gräns. Och när hon skulle förklara sin gränssättning, då förklarade hon det med att det här är så här man får göra som mamma ibland. Och jag tänkte att detta lilla omsusade gräl kan leda oss in just på den här familjedynamiken i politiken. För det är ju en lite ändå ohelig familjekonstellation. Vi kommer nu prata om regeringsunderlaget som en familj. Bara så att ni är med på det. Tack vare Ebba Busch. Men de styr nu Sverige, M, KD, L och SD. Hur ohelig är den här alliansen i jämförelse med tidigare?
Den är inte tillräckligt ohelig, skulle jag säga. Mm. De allianser som klarar sig bäst i politiken är de som socialt sett är väldigt oheliga. Alltså där väljarna inte är särskilt mycket de samma. Där man inte har så mycket överflytning mellan de här partigruppernas väljare. Så att de ideologiska allianserna som det här snarare är, även om man kan säga att det är stor skillnad på Sverigedemokraternas och Liberalernas, men det är ändå liksom en sorts grundläggande högeridé här. De är alltid svårare. Allianspartierna har alltid haft det jobbigt när de har regerat själva eller borgerliga regeringar, för de slåss ju om samma väljare. Så det är alltid några som måste förlora. Mm. Men om man går tillbaka och ser de lyckade, så att säga, oheliga allianserna rent sociologiskt har ju varit när Centern och Socialdemokraterna hade det här kohandeln, när man liksom bytte jordbrukarnas intressen mot arbetarnas intressen. Eller om man går tillbaka ännu längre, när socialdemokrater och liberaler då kompromissade för att få den allmänna rösträtten. Liberalerna vill ju fortfarande ha kvar en del restriktioner i rösträtten som de socialdemokraterna då tryckte på och förhandlade, och så kom man fram till en gemensam linje. Så att de allianserna har egentligen fungerat bättre historiskt sett. Så jag tror att man kan säga att om man nu ska ha den här familjeliknelsen, så är det här nog en man kan hämta från familjesituationen i det mer zoologiska.
Är det zoologiska?
Ja, har ni sett naturprogram på tv någon gång? Den här spindeln, den här honspindeln som efter parningen äter upp maken. Eller hanen när han har gjort sitt jobb.
Det är regeringen.
Ja, men alltså det är liksom...
Är det Sverigedemokraterna?
Jo, för att Sverigedemokraterna konkurrerar ju med Moderaterna om att nå samma position. Mm. Det är liksom på liv och död för dem. Vem ska leda den här högern? Och när honspindeln har fått det hon vill, en befruktning, då satsar de på att käka upp hanen. Det är liksom också deras mål. Men det är ju också så att den här hanspindeln, om ni har tittat på de här naturprogrammen, har ju sådana här katapultben. Så att ofta kan de klara sig genom att liksom hoppa därifrån väldigt snabbt innan de blir uppätna. Och då kan man ju bara fantisera om... Ja, men det är väl ingen av de här som har katapultben, även om en är en jäkel på gymnastik. Men då talar vi mer om den som för tillfället råkar vara partiledare. Jag tror inget av de här partierna har liksom riktigt den möjligheten nu.
Du hijackade helt enkelt den här familjeliknelsen och gjorde den till en zoologisk liknelse.
Ja, eller en ozoologisk.
Eller en ologisk.
Ja.
Men om vi börjar med, det finns ju ändå några bråksyskon i det här regeringsunderlaget. Jag pratar då såklart om Sverigedemokraterna och Liberalerna. Johan Persson gick ut där ganska tidigt in i samarbetet och pratade om en brun sörja, eller råkade gå ut med, får man väl säga. Och även efter det har det ju märkt att de här två partierna, de drar inte alltid jämnt.
Slutmålet är att invandrare ska känna sig ovälkomna. Det är ingenting annat än organiserad politisk rasism.
Ja, slutmålet är organiserad politisk rasism. Hur tänkte du när du sa det här?
Nej, jag tänkte samma saker som jag tänker nu.
Ja, Romina Pourmokhtari, en person som har uttalat sig ganska kritiskt om Sverigedemokraterna. Hon fick då frågan i SVTs 30 minuter om sina tidigare tweets om partiet. Vad tycker egentligen SD och Liberalerna och deras väljare om varandra?
Ja, men det är uppenbart för var och en av oss av att det är de partier i regeringsunderlaget som står allra längst ifrån varandra. Och där framförallt Liberalerna känner ett stort behov av att påtala just det. Samtidigt så tycks ju den här osämjan kanske inte vara värre än just de här verbala tjuvnypen som utdelas. Mm. Den förda politiken verkar ju ändå rulla på ganska bra. Och hur politikerna och tjänstemännen hanterar SD är ju en sak. Det andra är ju hur Liberalernas väljare ser på det hela. Och där kom det ju rätt spännande siffror från SOM-institutet häromdagen. Och då har de tittat på hur olika partiers väljare ser på de andra partierna. Och de visar att liberala väljare ogillar allra mest. Det är inte något av partierna i oppositionen utan just Sverigedemokraterna. Alltså, för de väljarna är det partiet som är förutsättningen för att vi ens har liberala ministrar som fortfarande utgör det här rödaste av röda skinken. Siffrorna visar också att liberala väljare tycker sämre om tidavtalet än om decemberöverenskommelsen från 2015 som ju kom till för att hålla just Sverigedemokraterna utanför.
Så Liberalernas väljare är inte jättenöjda med att Liberalerna sitter i regeringen med stöd av Sverigedemokraterna? Då?
Det verkar inte som det. Och bara som illustration av det här, nu finns ju massa valkompasser man kan göra inför EP-valet som pejlar vilka partier man drar mest jämnt med och vilka minst. Och jag såg att liberalen Fredrik Malm, ordförande i utbildningsutskottet i riksdagen, han postade sitt resultat på plattformen X häromdagen. Och mycket riktigt så blev han ju förstås mest liberal och allra minst sverigedemokrat. Så det är inte bara väljarna.
Nej, men vad är det värt, om väljarna tycker så illa om det här samarbetspartiet, är det värt det då att samarbeta på det sättet?
Ja, men Johan Persson har ju beskrivit Tidösamarbetet som en kombination av sött och salt. Och hittills verkar det ju söta ändå ha dominerat. Och det finns ju olika sätt för liberaler att rättfärdiga det här ganska obekväma samarbetet. Ett hörde vi från Romina Pourmokhtari, miljöminister, för några veckor sedan. Hon har ju ett förflutet som högljudd SD-kritiker. Vi har alla påmint om de gamla tweetsen, om de rasistiska nötterna med nazistiska rötter, om jag säger rätt. Hon fick frågor i SVTs 30 minuter då om sitt påstående om att SD bedriver eller har bedrivit en organiserad politisk rasism. Och då rättfärdigar hon ändå samarbetet med SD med citat att det finns bara en riksdagsmajoritet för kärnkraft i Sverige och den får man bara med Sverigedemokraterna.
Så SD är värt det för kärnkraften.
Men Liberalerna är väl det parti som har fått det svårast med det här gapet mellan den ganska moraliskt högstämda retorik man hade inför valet 2018 där SD var det parti som hotade den liberala demokratin och var en del av rörelsen som hotade den i hela västvärlden. Så därför kunde man inte ha något med dem att göra. Och sen hamnade man i opinionssvårigheter och opinionsproblem och så kom man fram till ganska krassa skäl så kanske man ändå måste ingå i en regering som samarbetar med Sverigedemokraterna för att alls överleva som riksdagsparti och för att ens väljare är sociologiskt, socioekonomiskt sådana som liksom gillar Moderaterna lite bättre än sossarna. Så att det blir ganska jobbigt om man har en sån väldigt moraliskt högstämd retorik och sen ska lämna den och gå till en mer praktisk, så här, surt och salt, och vi får ju ändå bygga kärnkraft och så vidare. Mm. Då, och det märks ju i deras väljarmätningar. Det är många som inte vill vara kvar.
Nej. Om man tittar då på ett annat parti som är ganska litet i det här regeringsunderlaget, men som också har ministrar i regeringen då, KD. Enligt SOM-institutet då, så verkar det som att KD-väljare, de tycker bra mycket bättre om moderater än vad moderaterna tycker om det här lilla systerpartiet Kristdemokraterna. Är det bara ett liksom stora syskonsyndrom att lillesyran vill vara med och leka men inte får, eller vad beror det på?
Det enklaste svaret är väl att många kristdemokratiska väljare är moderater.
Ah.
Ja, men de har ju helt enkelt röstat på KD för att försäkra sig om att moderaterna, det parti de gillar bäst, får regera.
Mm.
Så att om man frågar dem, tycker ni bättre om moderaterna, så är det inte så konstigt att de säger ja.
För de är egentligen moderater.
Ja, en del av dem. Alltså. Mm. Men det finns inget parti i svensk politik som har så starkt och långvarigt beroende av taktikväljare som kristdemokraterna har. Och det är ju då moderata väljare oftast. De kan ofta se kristdemokraterna som näst bäst, men deras riktiga hemkänsla är hos Kristersson och hans parti.
Från moderat håll så har ju också kristdemokraterna varit lite jobbiga i vissa av de frågor som är viktiga för moderater. En sån sak är ju biståndet, där moderaterna har velat dra ner på pengarna, medan KD har sett det som ett viktigt uttryck för humanitet och så. HBTQ-väljare har varit viktiga för moderaterna, där motsatte sig KD under lång tid samkönade äktenskap. Även migrationspolitiken var tidigare ett sånt fält där mer åtstramande moderater upplevde att de fick dra trilskande pingstpastorer efter sig i politiken.
Så är det inte riktigt längre.
Och det där hänger såklart kvar.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
SD har fel. SDs värderingar är inte mina värderingar, inte Moderaternas värderingar och inte heller Alliansens värderingar. Och vi ska diskutera och kompromissa med värderingsvänner.
Det där var alltså Ulf Kristersson när han blev partiledare och fick frågor om han skulle ha en liknande linje som sin föregångare Anna Kinberg Batra när det kom till SD. Nej, han tyckte inte att SD skulle få samarbeta med Moderaterna, sa han då. Det gör de ju, som vi vet idag. Men Moderaternas väljare, de är fortfarande ganska skeptiska mot SD. I det här regeringsunderlaget är det faktiskt bara i KD då som väljarna är i alla fall något positivt inställda till det största partiet i regeringsunderlaget. Och vad betyder det här för samarbetet?
Ja, moderata väljare tycker i alla fall bättre om SD än om de rödgröna partierna. Mm. Så det är i alla fall något där. Nej, men moderaters motvilja mot SD handlar ju dels om politik och identitet. Det som Ulf Kristersson var inne på i klippet vi hörde alldeles nyss. Man påminns om att SD var nyss nazister och att de hotar med svexit stup i kvart. Och att dess twittrande när som helst kan utlösa en diplomatisk kris med något land vi vill dra jämt med för stunden. Dels handlar ju moderaters motvilja mot SD om de mer liksom sociologiska skillnaderna. Mm. Moderater betraktar ju ofta Sverigedemokrater lite som kusinerna från landet. De är lite ouppfostrade, obildade, burdusa. Det hör man ofta i bakgrundssamtal med moderater som liksom skämtar eller suckar över hur någon sverigedemokrat betett sig i ett sammanhang. Men det skrattet fastnar ofta i halsen. För den riktiga klon, och där det liksom verkligen skaver, det är ju insikten om att SD lockar fler väljare än vad Moderaterna gör nu.
Mm.
Och det här att inte längre vara Sveriges näst största parti skadar ju den moderata självbilden rätt illa. Och det om något påverkar ju samarbetet. Att Moderaterna vet att de har regeringsmakten på Jimmie Åkessons nåder, att utan SDs stöd ingen Kristersson i Rosenbad. Mm. Och det gör ju också att man inte kan behandla det här partiet hur som helst. Det räcker inte med att kasta till sladdbarnet lite smågodis för att hålla det nöjt. Och Kristersson har ju också fått kritik för att man inte tydligare har bitit ifrån mot Sverigedemokraterna när man uppfattat att de gått över gränsen. Och apropå då mamma Ebbas kritik av Jimmie Åkesson, så fick nog det så stor uppmärksamhet just på grund av att det varit så ovanligt med den typen av höjda röster inom regeringssamarbetet.
Mm.
Det är väl det här med att man dels behöver ett regeringsunderlag för att kunna ha ett alternativ till Socialdemokraterna, men dels också att då väljare började strömma mot SD, moderatväljare. Det är ju liksom den vanliga förklaringen till, men det, jag tycker man får inte heller glömma det andra hållet som åsikter går. Partiledningar har ett väldigt inflytande över de väljare som gillar det partiet.
Mm.
Vi föreställer oss ofta att de är bara vindflöjlar och är väljarnas viktigaste fråga det, då pratar de bara om det. Men det är de som har gjort att det är de viktiga frågorna genom att prata om dem jättemycket. Ja, men ta kärnkraftsfrågan. För några år sedan var det nästan ingen väljare som brydde sig om den. Men så började de fyra partierna till höger prata en massa om kärnkraft och sen blev det en av de viktigaste frågorna i valet.
Mm.
Så att de har en väldig makt över vad väljarna tycker om andra partier också.
Mm.
Och när man då tog SD i båten, och då var det ju bara att ro på. För att då gällde det ju att beskriva det här som en helt okej allians. Mm. Och det är inget fel på dem egentligen. De har väl ett taskigt förflutet och vi är inte alltid överens. Men de är jätteviktiga för att vi ska göra ett projekt. Och det är ju att väljarna då, det kommer ju även gälla de liberala väljarna om de är kvar efter nästa val i det här samarbetet, att de blir mer och mer liksom vänligt inställda till SD, därför att deras partiledningar är det.
Mm. Med det är vi inne på halvtid, och då vill jag bara fråga er om ni har vetat om några otippade politiska vänskaper.
Ja, men ett klassiskt exempel är ju Gudrun Schyman och Carl Bildt, alltså vänsterpartisten och agitatorn å ena sidan och den arroganta högermannen å den andra.
Men de gillade varandra?
De verkar ha gillat varandra. Hon blev bjuden på Carl Bildts privata 50-årsfest i Italien, tror jag. Mm. Och han skrev ju förordet till en bok och hon gett ut. Och hittade Gudrun Schyman har sagt i en intervju att vi har ju stått på olika sidor, men vi behöll alltid en intellektuell hedlighet. Det har alltid varit ett rättesnöre för mig att skilja på person och politik.
Så Gudrun Schyman, ja, det är fint.
I tider av polarisering.
Det är faktiskt ofta vänsterpartister som är, Lars Werner som var företrädaren till Gudrun Schyman då, när partiet för det mesta hette VPK. Han var också bra kompis med Carl Bildt. Han var bra kompis med Carl Bildts företrädare Ulf Adelsohn och gick på hockey tillsammans. Och han hade till och med ett tv-program ihop med Ian Wachtmeister, alltså den här väldigt högerinriktade nydemokratiledaren som fanns, nydemokrati fanns ju på 90-talet då som någon sorts högerpopulistisk parti. Så att den här Lars Werner verkar ha haft en otrolig förmåga att skilja på politiska värderingar och att vara kompis med åtminstone andra gubbar.
Det finns också två gemensamma nämnare här, vänsterpartister och...
Ja.
Carl Bildt.
Ja, jag tror, och det har ju med att göra med det vi snackade om tidigare med oheliga allianser. Är man tillräckligt långt ifrån varandra och inte slåss om samma väljare, då är det ju lättare att vara polare.
Ja, just det. Då kan man gå på hockey.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vi gick samman med mellanmjölkshögern i EPP för att kräva villkorat bistånd. Första gången någonsin detta uttalades av EU-parlamentet.
Charlie Weimers, Sverigedemokraternas toppnamn till EU-valet. På deras landsdagar i höstas kallade han då EPP-gruppen i Europaparlamentet för mellanmjölkshöger. Och det är ju det, den partigrupp som både KD och M sitter med i. Mellanmjölkshöger kanske inte, det låter inte som det snällaste.
Det låter ju väldigt annorlunda än finborgare.
Ja, faktiskt.
Alltså, då dricker man väl mer konjak och champagne och sånt.
Konjak och mellanmjölk. Men det vankas ju EU-val och det var ju också i samband med det som det här KD, Ebba Busch och Jimmy Åkesson gnabbet började. Johan Persson var ute på Twitter här i förra veckan och skrev att SD går till val på att vara Trumps och Putins nyttiga idioter. Riskerar EU-valet att försämra Tidös mysiga relation?
Jag tror att det är ju mest en paus i förbrödringen och försystringen. Så nu är det nog dags för förbristringen ett tag, om man säger så. Men så jag tror säkert man kommer tillbaka till den här maskinen som Tidösamarbetet är. Och den rullar ju på under EU-valet också. Men sen kan man väl säga att I nästa val, då tror jag ändå att man kommer att se ökade spänningar. Alltså i det nästa riksdagsval. För det, då ställs det ju på sin spets hur maktförhållandena inom den här högergruppen kommer att vara om den ska regera vidare. Och en synnerligen intressant fråga är ju Moderaternas relation med SD då igen. Nu sa ju Moderaternas strateger, de var ju helt på det klara med att den taktik de hade i förra valet mycket väl skulle kunna leda till att SD blev större. Det var man beredd att betala det priset för att få ha regeringsmakten.
Men är man det i nästa val?
Nej, men då är ju problemet att då ska SD i så fall vara med i regeringen och då är det inte alls lika roligt. Då vill man inte ta tillbaka ledarskapet över högern. Så, att nu, så där tror jag att det kommer att, förutom att kämpa mot vänstern med alla medel för att vinna valet åt det här högkoalitionen, så tror jag det kommer bli ganska mycket spänningar där i. På ett sätt som inte var förra gången när Ulf Kristersson ju gjorde en stor sak av att vi fyra är överens om det och det och det och det.
Men att man liksom bråkar lite inför EU-valet och tänker olika EU-frågor, det spelar ingen roll då?
Jag tror att det kan väl, jag menar, någon vecka kan väl någon vara sur på någon, men så är det ju val. Sen är det sommar och semester och sen är man tillbaka i det här med att rulla fram alla de här lagarna på brottsbekämpning och migration och det här som utredningar om kärnkraft och sånt där. För det är ju det man är där, för då har man klarat av det. Det som kan skapa lite sämre stämning är ju om någon åker ur.
Just det.
Då blir ju, om KD åker ur eller Liberalerna åker ur EU-parlamentet, då kommer de behöva höja sin profil lite grann och kämpa lite mer.
Men om vi då hoppar lite bort från regeringsunderlaget och istället pratar om oppositionen, den andra familjen i det här sammanhanget.
Centerpartiet har blivit extrema, de har gått från ett mittens rike ut till en ökenvandring bort ifrån vänsterblocket, men de har också en politik som numera inte ens harmonierar väl med högersidan och regeringssidan.
Nooshi Dadgostar, hon vill inte ha en regering där Centerpartiet är med, sa hon då i höstas. Och Muharrem Demir, också Centerpartiets partiledare, han svarade så här.
Att tro att ett sånt parti ska kalla sig regeringsduget och kunna sitta i en regering är bara en sak att säga. Dream on, Nooshi.
Det var inte heller så himla schysst ton mot varandra, kan jag tycka. Hur mår oppositionen som familj?
Men Nooshi Dadgostar är ju och petar där det gör ganska ont för Centerpartiet. Man har stängt dörren högerut och ännu inte riktigt hittat sin plats i det rödgröna blocket. Mm. Vi har ju inte sett tillstymmelsen till en allians, än mindre någon typ av gemensam politisk plattform bland partierna i oppositionen. Och Centern och Vänstern har ju knappt kunnat uppträda bredvid varandra, med något enstaka undantag när man var framme och talade om att SD är dumma. Och tittar vi återigen på de här siffrorna från SOM-institutet så kan man ju å ena sidan se att Centerpartiets väljare har gått kraftigt till vänster på senare tid. Särskilt mellan valen 2018 och 2022 så skedde en ordentlig vänstergir i hur de uppfattar sin position i politiken. Men samtidigt tycker Centerväljare fortsatt rejält illa om vänstern. Mm. Och det glappet är ju, det är svårt att se hur det ska överbyggas. Och om man ska kunna överbygga det med något gemensamt som inte handlar om att bara vara emot samma sak.
Det här var ju också ett lågvattenmärke i deras relation, och det hade ju att göra med en sak, 7 oktober. Alltså efter Hamas attack in i Israel där, så skulle Nooshi Dadgostar träffa journalister ett par dagar senare, och det var ju väldigt mycket fokus på att diskussionen inom Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostars uttalanden kring den här attacken. Så då gällde det att hitta på ett utspel som gjorde att man pratade om något annat.
Aha,
och då hackade hon på Centern allt vad hon orkade här. Och stackars Demirok visste inte var det kom ifrån, tror jag. Han visste ju att hon var
så oenig. Är det ju sen syskon bråkar med.
Ja, sen svalnade det ju när kriget i Mellanöstern vände och Gaza blev den stora frågan, lidande på Gaza och så. Men just då var det ju ett väldigt känsligt läge för Vänsterpartiet.
Så oppositionen mår bättre idag?
Ja, alltså det kanske man kan säga. Jag tycker det finns väldigt stora konflikter inom, men där är det så väldigt tydligt att det är ett stort parti som bestämmer över de andra tre.
Centerpartiet?
Ja, det hoppas nog en del centerpartister. Så har det ju varit en gång i tiden.
Ja.
Nej, men alltså den giftiga frågan till vänster skulle jag ändå säga inte är mellan C och V utan mellan S och V. Därför att den frågan handlar inte om sakpolitik utan om makten.
Mm.
Vänsterpartiet är så övertygade att de för första gången i världshistorien ska ta sig in i en regering.
Och sossarna är inte lika övertygade.
Det har de ju sagt i varenda val,
ja,
så länge jag minns.
Men i förra valet så prövades ju inte deras beslutsamhet eftersom de inte vänstersidan vann valet. Men Nooshi Dadgostar pratade om det jämt.
Mm.
Och den här gången skulle minsann inte acceptera något annat. Och vi har bevisat det genom att fälla Löfven på hyresfrågan och så vidare. Och så vidare. Mm. De kommer inte att fälla en S-regering om det blir en högerregering som blir resultatet. Men de kan bråka ordentligt och kanske fälla den någon gång och sådär. Så den där frågan tror jag är den svåra, för Socialdemokraterna tror att de förlorar valet om de går till val på att ha med V i regeringen. Va? Så att det där tror jag är liksom den riktigt jobbiga diskussionen på den sidan. Och då har man ju på sätt och vis slutit cirkeln, därför att Vänsterpartiet bildades ju genom att Socialdemokraterna 1917 uteslöt sitt ungdomsförbund.
Ja, precis. Men om man då ska prata om en riktigt lång shot ändå, men som det har spekulerats om i perioder... SD och Socialdemokraterna, skulle de kunna gå ihop sig?
Alltså det där är ett vanligt spinn, ofta från åsiktskonstnärer till höger som på något sätt vill rättfärdiga att de själva tycker det är okej att samarbeta med SD, och det kommer även S att göra så småningom. Jag tror inte det här egentligen är en moralisk fråga. Jag tror att man inom överskådlig framtid kan avfärda att S och SD ska samarbeta. Men det beror inte på att Socialdemokraterna är liksom finare eller ädlare eller mer moraliska. Det är en rent existentiell sak. De är rent materiellt hotade av Sverigedemokraternas framväxt och Sverigedemokraternas makt. Det är symboliskt, det är ju väldigt tydligt just nu när Sverigedemokraterna vill ta ifrån dem deras finansiering då, med den här lotterihistorien.
Och S har gjort dem till huvudmotståndare.
Ja, just det. Och det har ju också att göra med väljarna. Alltså skulle S säga okej, vi samarbetar med Sverigedemokraterna, ja men då försvinner en massa utlandsfödda eller andra generationens invandrare LO-väljare. För det är ju inte bara bygggubbar och metallgubbar i LO som gillar SD liksom, utan det finns ju den här andra stora gruppen. Då försvinner en massa välutbildade kvinnor i storstäderna som idag är jätteviktiga för Socialdemokraterna. Så de har liksom ett rent själv egen intresse av att inte gå in i det här samarbetet. Sen har de också helt olika syn på... Alltså SD ser... Vi ska vara en nationell gemenskap. Socialdemokraterna, man organiserar sig som löntagare, man bygger på fackföreningar och så vidare. Så att det är liksom, det är eld och vatten på något sätt, rent både ideologiskt och materiellt.
Vad säger du, Lina?
Nej, jag tror inte heller det är sannolikt under överskådlig tid. Det finns ju en liten bild av att SDs väljare till stor del skulle utgöras av missnöjda socialdemokrater.
Mm.
Så är det ju lite grann. Vi såg ju för ett antal år sedan att det var många LO-medlemmar som gick till SD. Men tittar man hur de själva identifierar sig så befinner de sig ju numera längst ut på den politiska höger-vänsterskalan, längst ut till höger.
Just om Centern har rört sig mot vänster så har SD snarare rört sig mot höger.
Mot höger. Ja. Så att de står en bra bit ifrån en socialdemokrati.
Men det går vi in på övertid. En sista liten.
Får vi ersättning för det?
Ja, ni får sån här dubbelkomp.
Jag har inte kollat kollektivavtal.
Nej, du får skriva upp det bara. Säkert 5 minuter kan du få. Det blir nog bra med pengar. Men finns det några som aldrig kan bli såta vänner?
Ja.
Berätta mer. Det där får du inte mycket pengar för.
Okej, jag får skärpa. Nej, det är helt enkelt de som är statsministerkandidater. De är aldrig det. Alltså, Tage Erlander var förbannad på Olin och tvärtom. Palme och Fälldin blev aldrig kompisar. Palme och Adelsohn blev aldrig kompisar. Ingvar Carlsson och Carl Bildt kunde aldrig gilla varandra. Göran Persson och Carl Bildt kunde aldrig gilla varandra. Göran Persson och Fredrik Reinfeldt kunde... Och så där kan man hålla på. Det går inte. De är så mycket politiska djur och konkurrerar så mycket om det som är de kärast. Och som de själva säkert uppriktigt också tycker är väldigt viktigt för världens förbättring. Så de kan liksom inte fördra varandra. Magdalena Andersson och Kristersson, kan ni se dem framför sig? Gilla varandra på riktigt, inte bara sådär vi är överens om NATO och därför så står vi här
nu. De hade
ju ett
jättemysigt och vänskapligt handskakning på en presskonferens om NATO. Ja. Det kanske viskade om någonting.
Magdalena Andersson fick den amerikanska röstlängden, va?
Ja, det var väl en present från en riktig kompis.
Ja. Ja, men hon har aldrig fått den svenska röstlängden. För den tänker hon behålla själv.
Men ni är i alla fall vänner.
Än så länge.
Ja, vi får väl se.
Ja, det är många val kvar att prata om i podden, så vi hinner väl pröva.
Jag är i alla fall vän med er båda. Och tack, Lina.
Tack.
Tack, Thomas.
Tack så.
Och tack så mycket för att du lyssnade. Och har du några frågor som du vill att våra eminenta experter på politik ska svara på, så mejla gärna då till evelyn.jones@dn.se. Vi är som vanligt tillbaka om en vecka och släpper nya avsnitt varje onsdag. Producent för dagens avsnitt var Måns Mosesson, ljudtekniker Patrik Misenberger. Klippningen gjordes av Patricio Samuelsson som också har gjort vignetten. Klippen kommer från Expressen, Sveriges Radio, SVT och Sverigedemokraterna, och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.